Ganska precis 2142 dagar sedan skickade ni era frågor till oss, och nu, drygt 5 år senare, har det blivit dags igen. Podcasten om det höga i det låga, Obitrictum, ger sig ned i det allra lägsta. Mysig fanservice i form av frågestund. Och vi som ska försöka göra det här till något slags givande lyssning är som var det jag, Tobias Nordström, och min trogne kollega Billy Rimgard.
Hejsan.
Just, vi börjar med första frågan. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det är bra. Det känns ju extremt ovant där, för vi har ju suttit och streamat en del. Och där kan man ju vara ganska laid back och saker kan gå sönder och sånt. Nu känner man att man måste kicka in i flow mode och på något sätt leverera någonting som går att lyssna på också. Eller?
Jag tycker du har alldeles för höga krav. Känner du så här varje gång vi ska spela in podd?
Men oftast så sitter man ju på kvällen. Det är liksom ingen som betraktar en. Man kan bara sitta och köta med dig, och ganska fort hamnar man i det här. Men nu, just ikväll, så gör vi ju det här, just det här avsnittet gör vi ju också på stream. Vilket gör att det blinkar massa stats om hur många som tittar. Det är en chatt som flashar förbi. Det är flashig grafik overlay istället för att vi sitter och bleka och tittar på varandra i en videochatt. Så det känns lite mer pirrigt än vanligtvis faktiskt.
Kul ändå. Ja. Att det känns lite mer pirrigt.
Ja, men faktiskt.
Men jag tänker att det här kommer bli en ganska enkel affär. Det kanske inte alls blir enkelt, det beror på frågorna. Men ni har då sen förra avsnittet mejlat in frågor till kontakt@oddpod.se. Vi har även fått några frågor som vi har tagit med på Twitter, någon på Facebook. Men de flesta har kommit in via mejl. Och vi kommer även göra så att i slutet av den här Q&A-avsnittet så kommer vi ta några frågor från chatten också. Alltså de som tittar när vi streamar det här samtidigt. Jag tycker snarare att det är det som känns bökigt med det här. Alltså så här, ja. Hålla i huvudet vad som är podd och vad som är stream.
Ja, eller hur?
Det är som att spela in en långfilm och skriva en bok samtidigt. Typ.
Precis, för att man vill ju gärna göra en shoutout nu till Tobias Einarsson som började följa oss. Men det blir jättekonstigt att föreviga det på podd. Ja, ni förstår dilemmat. Ja.
Ja. Tobias Einarsson fick liksom nu ynnesten att bli med i podden som ett statuerat exempel på hur det inte kommer gå till, helt enkelt.
Precis. Ja. Det är också den ultimata follow-shoutouten på Twitch.
Ja. Mm. Ska vi dra igång med första frågan, som är liksom en dubbelmacka, kan man säga. det är två frågor som lite grann hänger ihop. Jag tänker att jag läser båda två. Det är från Johannes Isaksson och Hampus Hemmeleinen. Och Johannes skriver så här: Q&A-avsnittet eller någon annan gång. Det skulle vara kul att höra en uppdatering om vad ni känner inför Dune när det börjar närma sig. Och Hampus skriver i sin tur: hej, vad tycker ni om att Denis Villeneuve, som då regisserar Dune, ska lägga sin tid och talang på att regissera en jävla Unesco-kriminalroman? The Sun 2024 enligt Letterboxd. Allt gott. Utom det här då, Hampus Hemmeleinen.
Hårt.
Känns skönt att börja med någonting som är totalt opersonligt.
Ja, något som man absolut inte bottnar i heller. Men alltså Dune, jag har väl inte ändrat min inställning till det. Jag tycker det vore kul om det här också misslyckas. För jag tycker det är ändå roligt om det finns en sån där klassiker eller ett verk som är omöjligt att regissera. Det vore jättetråkigt om det här filmatiseringen av Dune blev så här bättre än boken.
Ja, lyckas de här, då finns det bara en bok kvar. eller så här, tekniskt sett så finns det jättemånga exempel på där boken fortfarande är bättre än filmen. Men Don Quixote är ett sånt där klassiskt exempel på en bok som verkar omöjlig att filmatisera. Orson Welles försökte ju back in the day gick åt helvete. Han sänkte typ alla pengar han hade i det projektet. Det blev aldrig någonting. Och sen finns ju då den otroliga historien om när Terry Gilliam försökte göra Don Quixote och huvudrollsinnehavaren dog och allt möjligt. Det är ju... Det var trist såklart, men man gillar ju att det finns, det förvaltar det mytologiska värdet på något sätt. Men anledningen till att Johannes mejlade och frågade var ju också för att de här första bilderna från filmen har kommit. Eller ja, jag vet inte om de är från filmen eller om det liksom är från inspelningen. Men om du liksom så här kastar ett öga på dem, vad känner du då?
Ja, alltså Dune, hela den världen för mig... När man läser boken så tycker jag inte att det andas riktigt så här. Jag tycker det är mycket mer primitivt på något sätt. Visst, vi har ju någon slags, vad ska man säga, Mellanöstern-influerad arm. Alltså så här, en blandning av Robocop och Mellanöstern-apokalyps på något sätt ser de ut som. Inte så jag hade föreställt mig hur Dune såg ut. Jag har för mig att de gick omkring väldigt mycket med mantlar och sådana saker. Att det kändes lite mer så medeltidsvibben. Det är klart att det inte går att göra kanske. Man får omtolka och så vidare, absolut. Men det här känns lite mer generic. Det här skulle kunna varit en Star Wars standalone-film.
Mm. Star Wars tycker jag är en bra referenspunkt på något sätt när man kollar på de här bilderna. Men vi pratade ju också mycket om det när vi... Det var ju till något avsnitt så, vad heter det, jag tror att det var ett Patreon-ämne, så läste vi Dune och diskuterade den. Och då pratade vi mycket om det, om att det inte riktigt kändes som att Dune egentligen är en science fiction-berättelse, utan lika mycket är en fantasy-berättelse.
Verkligen.
Och det speglas ju i de här bilderna man ser här också, skulle jag ändå säga. Alltså så här, de är ju vad de är. Det finns en bild på... ett helt gäng av skådespelare. Det är The House Atreides som man ser står uppradade i någon form av konferensrum. Det ser ganska tafatt ut, tycker jag. Det ser ut som valfritt avsnitt ur någon så här sci-fi-serie. Och då menar jag
Stargate sci-fi. Atlantis.
Ja, exakt. Exakt. Men så här, det ska bli intressant att se, men jag håller med dig. Jag tycker också att det var kul om... det här misslyckas lite grann. Det är spännande.
Och det för oss till den andra frågan. Varför ska han regissera en jävla Jon Näsby kriminalroman? Jo, för att han kommer misslyckas med det här. Jag tänker så här att det finns väl två möjligheter. Antingen så har den där boken någonting. Det ska också tolkas på något sätt. Det ska liksom, ja, det ska knådas och göras om till någonting annat. Eller så är det bara helt enkelt så här att hej, vi skulle vilja ha en hit med den här och nu har vi kastat jättemycket pengar på dig för att göra jävla Dune. Du får faktiskt ta det här som nästa jobb. För det är ju så att, jag vet inte om Denis Villeneuve är där uppe att han är autören ännu som Chris Nolan. Jag tror inte det. Jag tror att det är lite mer brödföda jobb också för hans del.
Ja, kanske. Det är, lite grann i alla fall än så länge. Men alltså, jag vet inte, det här Unesp-projektet, den enda källan som finns i det här är ju det här som Hampus hänvisar till i Letterboxd, på sidan Letterboxd. På IMDb så står inte det här projektet ens med på Denis Villeneuves, vad heter det, sida. Däremot så hade det varit spännande om han gjorde det, eftersom att en annan regissör nyligen gjorde en Jon Espe-filmatisering som också blev ett jävla haveri, nämligen Thomas Alfredsson. Mm. Han gjorde ju The Snowman, som också var ett sånt där projekt som liksom så här, det först skulle Scorsese regissera den och sen var det någon annan. Och sen till slut så var det Thomas Alfredsson, och det var mycket tjafs med att de inte fick filma alla scener för pengarna tog slut och så vidare och så vidare. De satt och klippte om och klippte om och klippte om, filmen sköts upp. Och sen till slut så visade det sig att det var en jävla kalkonrulle. Så att han har liksom potential att rada upp två stycken misslyckanden på raken.
Eller så bryter han Dune-förbannelsen, men däremot har Jon Näsby-förbannelsen bara börjat. Ja. Det är möjligt.
Men vi var inne på det när vi diskuterade Christopher Nolan också, att man vill nästan lite grann att de här autörerna som man tycker ganska mycket om, att de misslyckas lite grann, så att de tvingas ner i någon form av mer ett träsk där de liksom måste tänka över sina beslut lite mer och inte bara får fri lejd att göra exakt vad de vill.
Någon som till slut säger nej, helt enkelt.
Ja.
Nästa fråga kommer från Henrik. Hej, varför tror ni Peter Cetera har en Bauhaus-tisha i videon till Your Inspiration från 1984? Det är Chicagos monsterhit Your Inspiration.
Där bra låten då.
Ja, absolut. Och Chicago ser ut precis som man tänker sig att Chicago såg ut 1984. Peter Cetera står där i något blonderat hår, en kavaj eller tight jacka, jag kommer inte ihåg.
Tight skinnjacka har jag för mig att
det är. Tight skinnjacka, och där under så skämtar man en Bauhaus t-shirt. Och det där är ju lite spännande, för Bauhaus är ju ändå ett band som går emot ungefär allt som den här låten är.
Allt som Chicago är, skulle man kunna säga.
Allt som Chicago är. Och i min erfarenhet så finns det ju två val att göra här. Det kanske finns tre val, men det är uppenbara att så här, det, alltså, han är stort Bauhaus-fan och det där han egentligen skulle vilja göra. Jag tror inte på det. Jag tror att det finns två val. Vi stryker det och det finns, då finns det två val kvar. Ett, någon stylist kommer och säger, det här är inne, det här är coolt. Det här ger dig lite edge, ha på den här. Och han säger, okej, har inte en jävla susning om vad Bauhaus är för någonting. Jag skulle säga att det är nog min första gissning. Den andra gissningen är att någonstans inom honom så finns det en liten rebell som känner så här att alltså, ska jag stå och köra den här såsiga jävla balladen i motljus när jag egentligen skulle vilja vara lika farlig som, jag vet
innerst
inte,
inne är jag goth.
Innerst inne är jag fan goth. Grejen är så här att varför jag är nästan 100% säker på att det är en stylist, det är att videon börjar med ett klipp på ett gäng punkar eller goths, eller jag vet inte om det är goths, det fanns inga goter 84, men alltså det börjar med ett klipp på ungdomar i en subkultur, så att någonstans så handlar väl videon, utan att närläst den, så misstänker jag att videon handlar om alltså your inspiration, någonstans att hitta kraft i sådana saker. I don't fucking know.
Ja, men kan vi säga, jag tror ju stenhårt på stylist-teorin här. Men kan vi twista till den så att den åtminstone blir liksom ett någorlunda, får två grader till av anekdotiskt värde. Och vi tänker att Peter Cetera dyker upp till inspelningen av den här videon och har någon slags jävla Cosby-tröja på sig eller någonting. Och regissören bara, nej för i helvete, det här går ju inte. Så, Peter, så där kan du inte se ut. Och han bara, vadå? Det är min favorittröja, säger Peter. Bara, nej. Den här ska gå på MTV. Det går, eller fanns, vad heter det, MTV 84? Nej, det hade inte
gått. Jo, det gjorde det.
Ja, det gjorde det, okej. Okay. Ja. Den här ska gå på MTV. Du kan inte se ut som fucking Bill Cosby. Så istället då så sliter man av t-shirten från någon jävla praktikant som står i kulisserna och vad heter det, pillar på något cateringbord och säger på med den här, då kommer folk som kollar på MTV vad heter det, reagera. Ska vi säga så?
Ja, definitivt. Jag kommer ihåg ett gammalt Mauro säger om hur trött han var på stylister i slutet av 80-talet, början av 90-talet när han hade det var väl Chow, albumet med Ingen vinner och Om du var min och de här. När han skulle fotas till albumomslaget där och det kommer in någon och vill hänga på honom en så här uppfransad liksom skinnjacka av något slag. Och så bara, tänkte du ska på den här? Och Mauro bara, nej. Och stylisten säger, vad är det för fel på den? Den hade Oro på sig förra veckan.
Ja. Härligt.
Så kan det vara.
Men jag tänker också, nu gör vi min version här till sanning. Jag tänker på öppningsscenen till 24 Hour Party People, så säger ju Steve Coogan att om man står inför valet att berätta sanningen och berätta myten, berätta alltid myten. Och det tycker jag är någonting man ska leva efter.
Har du några plagg som rappar någonting som du egentligen inte är, men som du har för att de är lite coola? Något tryck då?
Nej. Det har jag nog inte. Alltså jag har överhuvudtaget inte särskilt mycket så här merch-grejer.
Nej.
Jag har aldrig varit bekväm med det riktigt. Jag har en jättegammal Manic Street Preachers t-shirt som lever vidare. Men,
otroligt coolt. Alltså det är ju coolt på riktigt.
Den kan jag ju stå för liksom.
Ja, definitivt.
Ska vi gå på nästa mail?
Det gör vi.
Mm, det är ett gäng frågor i det här mejlet, men jag tänker att jag läser igenom hela mejlet först och sen bryter vi ner det vartefter när vi har kommit igenom. Tjena Bill och Tobias, här kommer några frågor till ert kommande Q&A-avsnitt. I förra Q&A-avsnittet pratade ni lite kort om era bokprojekt. Skulle du kunna berätta lite om hur dessa, berätta lite mer om dessa? Hur fick ni idén till böckerna och hur skrivprocessen såg/ser ut för er? Har ni några tips till någon som vill komma igång med sin första bok? Vad är era tankar när det kommer till att se om gamla serier/filmer versus att se sånt som man inte sett tidigare? För mig är det lätt hänt att man ser om en film för tionde gången trots att min lista på Netflix är full av filmer som jag inte har sett och som jag vill se. Kommer det ett Nightcore del 2-avsnitt i framtiden? Det var riktigt trevligt att höra om Oddpods kanon och om olika populärkulturella verk som format och påverkat er lite extra. Stort tack, bla 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 bla, med vänlig hälsning Daniel Dunbäck.
Jag älskar att du ersätter de fina orden han säger om vår podd till bla 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 bla. Men det, ja, det klär dig.
Jag sitta här och tuta i min egen flöjt. Vad heter det? Ska vi börja då med det här bokprojektet? Eller bokprojekten kanske snarare.
Nu har det ju fallit så att sen förra Q&A-avsnittet har jag slutfört en till bok. Så att där tutar jag lite i min egen flöjt.
Ja. Ja. Sen förra Q&A-avsnittet, jag håller på med fortfarande bok, samma bok fortfarande. Mm. Och det har inte, så att det här med hur man kommer igång med sin första bok kanske inte jag ska svara på. Men berätta, vill du berätta om den nya boken du har slutfört?
Egentligen inte.
Nej, okej. Okay. Hur fick du idén då och hur ser skrivprocessen ut?
Ja, men skrivprocessen för mig, det handlar väldigt mycket om att... ja, men förutom det här, alltså de klassiska tipsen typ så här, att man måste tänka på hur slutar den här liksom, vad är känslan, takeawayn från det typ så här. Att man har lite, att man mejslar upp några stora vändpunkter och vet vad som händer där typ. Förutom det så har jag två tips, och ett är att jag började faktiskt skriva på den utifrån en scen utan att veta riktigt vad som skulle hända eller hur den skulle sluta eller sånt. Så började jag skriva på en scen, för jag hade liksom en liksom seriefigurer och en plats och en handling som jag bara ville liksom testa mig i slut. Jag tror ingenting av det säkert är liksom kvar. Det är säkert nya figurer och så, men platsen är kvar och själva handlingen. Så jag tänker en sån sak, att man liksom bara går och splashar, att man inte börjar skriva från liksom A och slutar på Z och så är man klar, utan att man så här, man hoppar runt, skriver där det känns bra, för att man ska göra det för att det är kul. Men det är inte alltid så jävla kul. Och därför hade jag en regel, jag hade en väldigt enkel regel som gick att hålla. Och det var så här att jag ska skriva 15 minuter per dag. 15 minuter, alltså du har 15 minuter, vilken dag som helst så har du 15 minuter att sätta och skriva. Och då var det bara att planera in dem och sen sätta sig och börja skriva. Vissa dagar, då var, liksom, hatar man allt, inte ett vettigt jävla ord kom ut. Man satt där i 15 minuter och läste det man redan hade skrivit, kanske ändrade någon mening eller så. Ruttnade och tyckte att ja, det får räcka så här. Andra dagar så blev de där 15 minuterna ganska fort 2 timmar. Och så var klockan 1 på natten och man bara, wow, det här... Man skulle bara ta den där kvarten innan man gick och la sig typ. Det är mitt absolut bästa tips. Att inte så här boka in typ. Ja, men det kommer en helg om 2 månader. Då ska jag sitta hela helgen och skriva nonstop. För det kommer bara inte ske. Sluta bedra dig själv. Typ så. Mm.
Men jag tänker också, jag delar också upp mitt svar i typ två, idésvaret och skrivarsvaret på något sätt. Alltså idémässigt så är jag vill ha en färdig plan. Alltså jag vill veta exakt allting, hur jag tänker att den här berättelsen ska utveckla sig. För jag är så mycket dramaturgitorsk liksom. Mm. Men sen när jag skriver så frångår jag det hela tiden också. Så att det handlar mer om att så här, först när jag har en karta så kan jag liksom planera in omvägar och tänka åt vilket annat håll den här berättelsen sticker iväg. Liksom. Och då får man skrota den där planen man har. Men jag tycker om att ha det i början, eller med mig nästan hela tiden, alltså någonting att falla tillbaka på. Att det finns en plan. Mm. Men sen är jag precis som du med att så här, det är viktigt att man skriver återkommande hela tiden. För det som dödar ett skrivprojekt, det är ju att lägga undan det en månad. Då är det liksom... För det första så dödar du ofta inspirationen, men sen också när du väl sen tar tag i grejen igen så tänker du så annorlunda om de grejerna du redan har skrivit. Alltså den boken jag skriver på, den har jag skrivit på från och till i nästan 10 års tid nu. Och jag har liksom börjat om helt och hållet 5-6 gånger. Alltså skrotat liksom 100 sidor. För att jag känner, när jag har kommit tillbaka till projektet, har känt att det här är inte bra alls. Och det här måste, jag måste ta det här från början. Så känner jag.
Mm.
Ska vi ta den här också då om att se om saker och se saker för första gången?
Mm.
Jag har här varit i samma träsk som Daniel är, nämligen att man sitter och ser om grejer. Och i de perioderna när jag bara ser om saker och känner att det är ett problem, ibland gör jag inte det, då sätter jag upp som en gräns för mig själv att för varje sak jag ser om så måste jag se en ny sak innan jag ser om en annan sak. Om det makes sense.
Mm. Har du, det är en bra regel. Jag har varit djupt i träsket. Det finns filmer som jag har sett 30-40 gånger utan problem. Och det tråkiga tycker jag är idag att jag inte riktigt kan göra det på samma sätt, känner jag. Av tids... Alltså så här, för att hinna med... Jag menar, jag har svårt att gå i mål med Picard som du tjatar på mig att vi ska prata om i podden. Men det svåra tycker jag är så här, att hitta tidsluckan för att motivera att jag ska se om den här liksom helt okej rullen. Om du förstår vad jag menar. Mm. Jag skulle super gärna vilja se om Annihilation exempelvis, som du och jag såg. Inte för att det var världens bästa film. Absolut inte världens bästa film. Utan mest för att så här, fan, jag skulle vilja ta en till titt på den. Jag känner mig inte klar med den. Men det är så svårt att motivera sig att lägga timmarna på det när man skulle kunna lägga det på något nytt eller lägga det på att liksom, ja, göra något annat. Sista frågan i Daniels fråga var, kommer det ett Nightcar del 2 avsnitt i framtiden? För de som inte var med så var det ju då så här, under en liten fantastisk epok av musikhistorien.
3 månader
så,
kanske?
3 månader så levde en mikrogenre. Och jag är ju extremt svag för mikrogenres som lever i 3 månader och är all the rage då och sen dör och aldrig kommer tillbaka. Men under den här tiden så var det någon som satte ihop en spellista på Tumblr, tror jag det var. Och döpte den till typ This is Nightbus. Nattbussmusik. Det var liksom en dov, långsam dov house, lite brustna breakbeat. Det var liksom som Burials första skiva fast mycket mer nedtonad. Det var liksom nightbus.
Och det var liksom gränslandet mellan liksom house, techno och ambient typ.
Ja, men verkligen.
Mycket brus och knaster och grejer.
Och det var helt fantastiskt. Och då så riffade vi lite på den genren och körde Nightcar. Vi satt oss i bil. Vi åkte runt en natt och lyssnade på Vaken i P4. Mycket så America, Ventura Highway och liksom sånt.
Fleetwood Mac,
sådana saker. Och pratade om popkulturen som format oss. Jag ser inte riktigt hur de två koncepten helt går ihop. Alltså, Nightcar-genren som vi då uppfann. Och de viktigaste populärkulturella grejerna. Jag vet inte. Det är lite greed i det avsnittet. Det vill väldigt mycket, tror jag. Har svårt att se att det kommer en uppföljare.
Ja, definitivt. Alltså, det är ju när nästa mikrogenre uppstår. Så kanske vi gör något. Men då kommer vi göra någonting annorlunda. Vi kommer inte prata om vår kanon igen, känns det som. Men däremot... låten som var intro till streamen idag, Electric Light Orchestra's Letter from Spain, det är ju en perfekt Nightcar-låt.
Ja, verkligen. Verkligen. Nu ska vi se här. Nästa fråga kommer från Endless Rick. Varför har ni haft så få gäster och gästinslag i podden genom åren? Och vad hände med att ni skulle vandra genom konspirationernas Stockholm, glad gubbe? Jag kan börja med den första. Vi var ganska ambitiösa i början och tänkte att det skulle vara mycket gäster. Vi ville också ha mycket intervjuer, vi ville liksom ringa upp folk, bla bla bla. Men det var inte helt ovanligt att följande meningsutbyte skedde när man träffade någon som lyssnade på podden. Typ så här. Tack för en bra podd, det är jättekul. Åh, vad roligt, tack så hemskt mycket, vad roligt att du lyssnar, säger jag. Men det är ju för er man lyssnar, det är inte för alla andra, så att färre gäster. Aha, okej. Okay. Så jag har alltid upplevt att där du och jag kanske tycker det är kul att liksom intervjua folk eller att göra liksom mer journalistiskt innehåll så, så är det inte därför man kommer till podden. Och vi respekterar det. Så säger jag att svaret är. Jag vet inte, du kanske har en annan bild.
Nej, jag håller definitivt med. Och vad heter det? Alltså i vissa fall har vi ju liksom inte gjort rena gästgrejer utan som du säger mer korta intervjuer med folk. Och det där är liksom också, det där är liksom någonting man skulle vilja göra mer av. Men som du säger så ganska snabbt blir podden någonting annorlunda då. Det blir någonting helt annat. Och det behöver inte vara någonting negativt. Men det känns som så här. Hade vi jobbat heltid med att göra podden så man kunde sitta och diskutera hur det ska låta, hur det ska bli och hur ett eventuellt liksom intervjuinslag ska passa in i allting annat, då hade vi kanske kunnat göra fler sådana grejer. Men nu blir det liksom så, när man gör sådana saker, då blir det verkligen att man första idén och första försöket får bli det som blir. Och sen om det då sticker iväg och blir jättekonstigt, då blir det liksom inte så bra, kan jag känna. Ett tydligt exempel var när vi gjorde Heist-avsnittet och jag intervjuade en av manusförfattarna till Jönssonligan. Och han knappt mindes att han hade skrivit manus till Jönssonligan. Liksom så här i efterhand så hade man ju hellre velat göra någonting på just det. Alltså att han knappt minns att han har skrivit Jönssonligan. Men där och då så är man liksom så här, man ska göra en grej till en grej. Och då är man så fast i att man gör den grejen. Och sen har man liksom inte tid att sitta och utforska vart tar den här idén vägen. Vi är liksom inte heavyweight som kan liksom göra ett avsnitt och låta det ta 3 månader och sen sticka iväg till alla möjliga olika håll.
Ja, ibland har det funkat extremt bra, eller inte extremt bra, men ibland har det varit rent nödvändigt. Typ som i Magnum Opus-avsnittet när vi pratade Bach med en violinist. Utan henne så hade ju det avsnittet inte kunnat bli av, för det var ju hon som kunde förklara Bach, typ. Så att ibland har det funkat.
Ja, alltså när vi närmar oss saker som vi liksom absolut inte bottnar i, så kan det ju bli bra. Vi pratade även med en biolog, minns jag, om varför det här med kryosömn är problematiskt. Hon förklarade väldigt, väldigt pedagogiskt och bra på ett sätt som vi aldrig hade kunnat göra.
Sen hatar jag ju själv när poddar man lyssnar på har med någon gäst som inte alls är inne i tempot och tugget. Så det blir helt paj, liksom.
Sant.
Så att, ja. Nej, jag tror inte på gäster. Däremot tror jag på att göra som... Och rätt ofta är det ändå så att vi hör av oss till folk och tar reda på hur det ligger till. Och så kan vi berätta om vad de sa. Det skulle vi kunna bli ännu bättre på, tycker jag.
Enderstrycks andra fråga där då?
Vad hände med att vi skulle vandra genom konspirationen i Stockholm? Den planen finns ju. Det var ett Patreon-mål. Och den planen tror jag finns. Nu får vi inte gå ut. Så att nu har vi en extremt legit anledning till att inte göra det. Men jag vet ju vad första anhalten är, jag vet vad andra anhalten är. Sen vet vi ju inte vad tredje anhalten är. Man måste ju ha 3 anhalter, va, för att kunna göra det. Men, ja, men jag tror det kan bli bra.
Ja, absolut. Jag vet att jag minns vad vi har pratat om som första anhalten, men jag minns inte de andra två. Men jag avslöjar givetvis inte det nu, utan det tar vi när vi kommer dit, helt enkelt. Ska vi gå vidare på nästa?
Yes, kör hårt.
Och nu då, det här är ett skrivet mejl, men jag ska försöka läsa det så att man förstår vad som menas. Kan/bör/ska man skilja på ett verk och dess upphovsperson? Och hur stor är gråzonen? Parentes, dömd för brott/anklagad men inte dömd/politiska åsikter? /... frågetecken. Är själv inkonsekvent, har inte sett en Roman Polanski-film sedan jag läste om vad han gjort, men har inga problem att lyssna på AC/DC med Phil Rudd bakom trumsetet eller lyssna på Ted Nugent, parentes, inte begått något brott men har en politisk åskådning som är långt, som är så långt det går att komma från min egen, /... kan inte längre se något med Bill Cosby, men har inga problem med att se filmer/tv-serier med Stephen Collins, parentes, för att sluta cirkeln med några som spelar i samma division som Polanski, slutparentes. Vore intressant att höra eran take på detta lilla och sen en smiley ämne med vänlig hälsning, Robert Boye Sandler.
Det lilla ämnet.
Det lilla ämnet, ja.
Det har väl diskuterat.
Ska vi göra så att vi får ge 30 sekunder var att besvara det här?
30 sekunder.
Ja. Okej, vi behöver inte, jag tänkte bara säga, i och med att det är ett så stort ämne.
Å
så
ena liksom, sidan.
Ja, exakt.
Å ena sidan har vi outlaw-kulturen. Skulle man inte lyssna på så här Johnny Cash och countryfolk som liksom... liksom pundat och rånat banker och drivit runt och så. Nej, det ingår ju lite där. Och andra, och det är väl liksom, det är väl samma sak med alltså så här Jay-Z liksom, som hastlade innan han slog igenom som musikartist. Liksom
det gör det sedan du. Det är ju en sak att ha sålt knark, det är en annan sak att ha våldtagit en 13-åring. Kan man
säga. Exakt, exakt. Jag menar, alltså, när man skiljer... Ja, jag vet inte fan. Alltså, i något läge blir de ju kladdiga om man bara så här vill, alltså, tar inte i dem med tång. Men en sån som Morrissey, nu har jag aldrig varit något gigantiskt Morrissey-fan, men har ändå tyckt att så här, The Smiths har sina poänger, det finns en del bra Morrissey-soloskivor. Skulle aldrig lyssna på Morrissey nu för att han har blivit så jävla obehaglig. Liksom...
Mm.
Så att det är väl olika grader, men jag håller med, alltså så här, det värsta är väl jag tycker så här, verken i sig kan man ju betrakta genom den linsen. Jag tycker det viktigaste är att så här, verken ursäktar inte någon. Man kan inte liksom,
nej,
man kan inte fortsätta höja Polanski till skyarna och säga så här, ja, men han är ju så himla begåvad, han spelar ju en egen liga, därför så måste vi bortse från allt det här andra. Det kan man, så kan man inte göra. Däremot kan man ju se en film och betrakta den som sitt egna verk, dock genom den här linsen av att den faktiskt är gjord av en sån person. Förstår jag tänker?
Ja, jag förstår. Alltså här är man ju som i så mycket annat hycklare. Alltså, vissa saker drar man någon slags gräns för, och vissa saker liksom bara låter man passera och reflekterar inte över överhuvudtaget. Men jag försöker liksom tänka att om jag vet att det är liksom upphovspersoner och andra som jag på något sätt finner moraliskt tvivelaktiga, att jag på något sätt inte gör mitt bästa för att se till att de inte får pengar för att jag åtminstone tar del av deras grejer, om jag tar del av deras grejer. Och det jag menar är helt enkelt att så här, jag kan ju liksom... Jag ser liksom inga problem med att lyssna på musik av R. Kelly, fast R. Kelly verkar vara dum i huvudet, så länge jag ser till att så lite pengar som möjligt hamnar i den här människans fickor.
Så du begår ett brott för att person som har begått brott inte... Ja, och så vidare.
Ja, men lite så. Och jag tänker liksom så här, för mig handlar det också det här med att skilja på verk och person. Alltså oftast när jag tar del av, inom citationstecken, det här breda begreppet verk, så gör jag ju det så mycket mer utifrån vad jag själv tycker och tänker och känner om det jag ser, snarare än vad upphovsperson... Alltså jag bryr mig så jävla lite om vad en upphovsperson har haft för avsikter. Mm. Och vad den vill försöka förmedla. Så på det sättet så tänker jag att även ifall liksom Lovecraft har smugit in massa rasbiologi och annat skit i sina berättelser, så är det ju någonting som så här, när jag själv inte reflekterar över, så väljer jag också att skita i det lite grann. Men sen kan jag också tycka att sånt här är liksom så otroligt knäppt på något sekund, på något vis. Alltså att visst att man ska vara medveten om vilka personer som är problematiska, men när en person har dött, vad i helvete spelar det för roll? Alltså som när Michael Jackson-fallet diskuterades igen här om året. Då var det liksom så här, man skulle bojkotta hans musik och massa grejer. Vem straffar du då? Michael Jackson är död. Han bryr sig inte överhuvudtaget om du lyssnar på hans musik eller inte. De enda du straffar, det är liksom Michael Jacksons barn som inte får ta del av massa royalties. Så jag vet inte, det är också, ibland känns det som att när folk vill slå sig för bröstet att det blir lite knasigt.
Jag tänkte ju säga det. Kolla Lovecraft-avsnittet. Där pratar vi om det här i ganska djup detalj.
Ja.
Det var inga 30 sekunder det där.
Nej.
Vi går vidare till nästa fråga. Hey all you cool cats and kittens. Mycket bra inledning på det mejlet. Här kommer två Qs att addera till Q&A-inkorgen. Vilka är era favoritstories, anekdoter, händelser, personer med Oddpod förtecken? Något egenupplevt eller något från historieböckerna spelar ingen roll. Men jag tänker på temat härligt stoff till post-corona afterworks. Ja, jag inser att jag hade läst den där frågan annorlunda när vi hade förberett oss. Jag får ta någonting på volley sen, ingen som kommer märka något. Vi går vidare i mejlet. En eventuellt ledande fråga. Är inte eran Twitch ett fantastiskt forum för en cirkel? Typ en bok, film, serie eller rent av bara en halvdiffus rubrik. Typ vetenskap och idéer under andra världskriget. Eller kalla kriget. Hur coolt vore inte det? Grymt med Twitchen. Den funkar som komplement till podden. Stay safe. Ida. Så den första frågan handlade alltså om. Vilka är era favoritstories, anekdoter, händelser med Oddpod-förtecken? Något egenupplevt eller något från historieböckerna spelar ingen roll.
Det ska alltså då vara AV-stoff. Jag kan, eftersom att du får skrota din plan, så jag kan dra mina två idéer först. Mm. Så får du lite tid att fundera. Jag har en grej som vi pratade om ganska nyligen, jag kommer inte ihåg om det var i podden eller streamen, som jag brukar, men har pratat om massa gånger, är den här, vad heter det, det här This American Life-avsnittet, The Super, som ju handlar om en fastighetsskötare som visar sig ha ett väldigt, väldigt intressant förflutet. Så att, vill man ha bra AV-stoff, lyssna på det avsnittet och dra den storyn, folk kommer garanterat lyssna. Men sen en lite av en favorit som är liksom direkt sprungen ur Oddpod-fåran, det är ju min gamla programmeringslärare Bernt. Minns du Bernt?
Ja, för fan.
Ja, som ju då, jag har dragit flera historier om här i podden, men den starkaste är väl den här med nätverkssystemet på mitt gymnasie skulle göras om och man skulle då ta bort alla gamla koaxialkablar. Du vet, det är såna här socklar som ligger längs skrivbord och annat där man liksom har, man drar alla sladdar i så att det inte ska vara ett liksom skatbo av sladdar överallt. Och i de där socklarna då så låg det allt möjligt. Men Bernt hade då propsade på att koaxialkablarna då från det gamla nätverkssystemet, de skulle ligga kvar i de här socklarna. Och så sa han då att de där ska finnas där när ryssen kommer så att vi kan upprätta ett eget nätverk på skolan som är openetrerbart för ryssen. Det är Bernt, en källa till mycket glädje, skulle jag säga.
Jag har en story, och nu är det så himla tråkigt att jag inte kan namnge personen, för att när jag fick den här berättad för mig, då var personen namngiven och då, den låter lite bättre då. Men det var Jermund Stenhag som berättade storyn. Och Jermund Stenhag namngav huvudpersonen i den. Så att jag tror, alltså, den är legit liksom.
Sen kan kommer, inte jag... du, kommer du berätta den här med sig Jermund Stenhag snack också?
Så här var det. Lou Reed var i Stockholm och repade för sin turné.
Jag har hört den här, det här är bra.
Nu sabbar du, man fick aldrig säga...
Nej, förlåt!
Man ska aldrig säga så. Fan, nu blir det jättejobbigt. Jag berättar, det är Jonathan Unges...
den är okej, det är 3 av 5.
Jonathan Unges sommarprat, så pratar han om en rabbi som alltid när man berättar en historia så kom hans fru in och bara så här, den här är bra, det här är skitbra. Det här är skitbra. Lou Reed var i Stockholm och repade inför en turné. En person jobbade då på ett skivbolag som någon form av runner, handler, ganska lågt i hierarkin, kanske till och med praktikant, som sagt. Jag kan inte anekdoten 100% för att berätta den bra, så jag vill heller inte winga. Men han hade i alla fall ett jobb på skivbolaget och hade liksom servat Lou Reed på olika sätt under den här veckan när de repade. Vilket är en mardröm, för att Lou Reed är ju en av de tjurigaste människorna i liksom världen. Innan turnén ska dra igång så är det då liksom, efter den här veckan, så är det någon form av meet and greet. Det är någon form av liksom in i stan, det är champagne och det är skivbolagsfolk, det är branschfolk, det är en skitsur Lou Reed som inte vill prata med någon. Och då har alltså Jermunds kompis hade fått i uppdrag att liksom, du måste underhålla Lou Reed, bara försök hålla honom glad liksom, för att vi måste ju visa upp honom här typ. Och han var så jävla nojig, för tidigare hade ju han liksom bara typ, ja, han hade ju inte träffat Lou Reed, utan det hade ju bara varit, han hade ju bara varit i lokalen typ. Så han står där och, jag menar, och står med en sur Lou Reed och leta efter någon form av common ground och prata om. Alltså jag kan inte tänka mig något värre liksom. Men i något läge så kommer de i alla fall in på sci-fi. Att båda, de gillar lite samma filmer, lite samma grejer. Och Jermunds kompis säger så här, vet du, brevlådan igår så fick jag Aliens Special Edition på DVD. Och Lou Reed bara ställer ner glas och tittar på honom och säger, where do you live? Han bara, it's a place called Högdalen. Bara, let's go. Så de, Lou Reed lämnar lokalen med Jermunds kompis, tar en taxi till Högdalen, hans etta där, för han är ju hälften av Lou Reeds ålder liksom. Och så sitter de ute i Högdalen och kollar på Aliens Special Edition istället för att gå på den här meet and greeten. En story som hade kunnat varit bättre om jag hade haft alla detaljerna på plats, men definitivt någonting till post-corona AVS tycker jag.
Jag känner också, vad heter det, Ida som undrar, du är fri att färglägga själv, alltså detaljer om hur Lou Reed var, vad heter det, vad det här var för event, det tycker jag man ämnar, anekdoter ska få ett eget liv där de liksom fylls ut, tycker jag.
Och man måste ju så här sätta det i sitt sammanhang, att jag undrar om det är vid samma tillfälle, det kanske är ett annat tillfälle. Jag vet att när Anders Locko skulle intervjua Lou Reed, jättedåligt humör som vanligt, Anders Locko kommer in och Lou Reed bara, du får inte intervjua mig om du inte klarar kontrollfrågorna. Så bara, okej. Och sen så ställer han liksom tre stycken sådana här musiktrivia frågor med så här asknepiga bluegrass gitarrister och sånt från amerikanska, så träskrock typ. Ja.
Sympatiskt.
Ja, verkligen.
Och sen då det här med Twitch som ett fantastiskt forum för en cirkel. Hur kul vore inte det? Det vore sådär kul, kan jag känna. Nej, Ida. Det blir ingen med det, tycker jag.
Nu kommer vi till nästa fråga som kommer från Oskar. Konkret.
Ja. Konkret. Ska jag, det är väl min tur att läsa, va?
Ja, okej.
Okay. Mm. Det här mejlet då går så här. Jag streamade när Billys fasta hand etablerade poddens fotfäste i Rimworld. Min nyfikna 9-åring som skulle gå och lägga sig såg en möjlighet till förhalning. Vi kikar nu på Twitch-streamarna ihop medan jag i mitt lilla sinne undrar hur det kommer påverka honom. Men till mina frågor. Anser ni att vi lever i en simulering? Om ni gör det eller bara leker med tanken, vad i den onämnbara pågående pandemin kan ni lyfta fram som bevis för detta?
Kul att du uppskattar streamarna och att din son också gör det. Eller din 9-åring, förlåt. Oavsett. Jo, kommer påverka honom. Det var inte en hen. Nu ska vi se. Vad var vi? Simulering. Det första jag kommer att tänka på är Radiohuset i Stockholm. Augusti. Det är helt tomt på folk. Alla har semester. Det är långa, tomma korridorer. Jag kommer gående och långt där borta. Man måste ha varit i Radiohuset för att förstå exakt hur långa de korridorerna är. För de är skitlånga. Och där borta så ser jag att Mikaela kommer. Och det känns bra för att hon är en härlig människa. Och när vi möts så säger hon så här: du Billy, jag har tänkt på en sak. Tänk om vi lever i en simulering. Och det var någonting i det ögonblicket, i den tomma korridoren, i det semesterlugna och den här ödesmättade frågan som fortfarande håntar mig. Men hur som helst, anser vi att vi lever i en simulering?
Det här är liksom så här, jag kan hata sånt här, för det är såna här liksom logiska loopar som liksom filosofer gillar att ägna sig åt. Vad heter han? Det är han svensken som är, vad heter det, logisk filosof och massa annat som har skrivit mycket om det här. Nick Boström tror jag han heter. Och då är det väl liksom så här, tanken är väl så här att vi är kapabla att skapa tillräckligt avancerade simuleringar ganska snart som passerar för att vara verkliga. Och då finns det inget som talar för att det i de simuleringarna skulle kunna finnas simuleringar av verkligheter, vilket i sin tur sen medför att vi antagligen också lever i en simulering. Ish. Men jag vet inte, så här, det känns som för teoretiskt för att ens tänka på något sätt. Det är liksom så här, finns jag? Alltså det är den nivån. Så att jag anser inte att vi lever i en simulering.
Jag tänker att den frågan också kan vara så här, vi är ju rätt, alltså det enskilda livet och det enskilda livsödet är ju rätt betydelselöst här på jorden. Vi vill ju gärna tro att, det är, att man är viktig och att man är betydelsefull, men egentligen så är man ju bara liksom en organism av många som lever en stund och sen så dör man och liksom, ja, har förmodligen inte haft så stor påverkan på det stora hela. Och jag tänker att den tanken kan man ju liksom lätt mala några minuter och sen hamna på rätt uppgivna spår. Det blir väldigt mycket lättare om man tänker att det är en simulering, att så här, allt är betydelselöst. Det finns ingenting som är på riktigt.
Men allt är betydelselöst egentligen ändå. Alltså ja. Även ifall du inte lever i en simulering.
Nej, det är sant. Nu blev vi den podden.
Ja. Men jag gillar... landar vi ett resolut nej här? Eller vad?
Ja, det vore tråkigt. Det är meningslöst, men det är inte en simulering. Berätta inte det här för din nioåring. Låt nioåringen få upptäcka det här själv om 10 år.
Exakt, det kommer.
Filosofi A på gymnasiet och bara, nej! Då ska vi se. Fredrik frågar, jag undrar hur Oddpod-låren ser ut gällande penna och papper.
Nej, nu missade vi en fråga här.
Då ska vi se. Hallå!
Hoppade du över den här med flit?
Nej.
Nej.
Hallå, säger Johan. Det är inte mycket, men här kommer i alla fall 2 frågor till frågepodden. Vad vill ni göra ett avsnitt om som ni aldrig har föreslagit eftersom ni vet att den andra inte skulle gå med på det? 2. Om ni fick chansen att göra om någonting i jobb- eller poddsammanhang, vad skulle ni gjort om och varför? Ska vi börja med den första. Vad skulle vi vilja göra ett avsnitt om som vi aldrig har föreslagit eftersom vi vet att den andra inte skulle gå med på det?
Här har jag ett lite tråkigt svar.
Mm.
Och det är alltså ingenting. Därför att det känns som att själva grundidén med den här podden är ju att göra saker som vi båda tycker om. Alltså om jag hade en idé till ett avsnitt som, vad heter det, jag vet att du inte skulle vara intresserad av att göra, då skulle jag inte vilja göra det i liksom i Oddpod, för att då skulle det inte bli en bra Oddpod-grej. Men däremot så kan jag nämna ett avsnitt vi båda har pratat om att göra som vi aldrig har gjort, som jag skulle vilja att vi gjorde. Och det är ju ett avsnitt om tidsresor.
Mm.
Men det är väl en sån sak, det kommer väl.
Där skulle jag säga att det är tvärtom, att båda vill det så himla mycket så att ambitionsnivån för ett tidsresavsnitt kommer göra att det aldrig kommer göras. Nej, men jag känner samma sak. Alltså så här, det som kan hända, det är ju att någon kommer med ett ämne som är lite kokobäng liksom. Och då brukar den andra säga så här, okej, jag bottnar inte alls, men om du kan carry me så kan jag flika in och kul liksom. För jag litar på att när du skriver in ett ämne, så liksom vid det här laget så vet jag att du har ju något, och ofta så kan jag reagera på det. Jag menar, jag har ju bollat upp massa så här konstiga bergsbestigar grejer och sånt som du har bara plockat upp och sprungit med trots att du själv inte är där. Så att det finns faktiskt inget sånt ämne. Vi har ju liksom, jag vet inte fan vad det skulle vara faktiskt. Jag menar, om jag sa så här, vi måste göra stora Oak Island-avsnittet, och jag vet att du hatar Oak Island.
Det finns inget avsnitt jag hellre vill göra.
Nej, exakt. Nej, så jag tror att det är... Där har vi... När det gäller ämnen och vad avsnitt ska hamna om, där har vi fan aldrig haft en enda konflikt, tror jag.
Nej.
Och vi är också helt osentimentala. Och om vi märker att ett ämne inte kommer flyga så stryker vi det bara. Liksom. Det
är... Ja, verkligen.
Och göra om någonting i jobb/poddsammanhang. Där tycker jag att frågan är felställd. För mina jobbsammanhang är verkligen något helt annat än poddsammanhang. Podden har ju alltid varit en fristad från all ambition. Där kom ut fel. Men du förstår vad jag menar.
Ja, ja, absolut.
Det har ju...
Men jag har liksom så här, jag är väldigt en person som är väldigt så, det här är också svintråkigt, men jag ångrar väldigt lite. Jag tänker att liksom saker blir som, jag tror liksom knappt på någon slags fri vilja, och då blir det här med att ha gjort fel val också irrelevant. Saker blir som de blir. Det är ingen idé att ångra någonting.
Det enda jag kan ångra, alltså så här, i perioder så har jag ångrat, vi drog igång i mars 2010, det är före de allra flesta poddar. Sen så kom det en poddhype under ett par år och vissa poddar blev jättestora. Och då, när det har liksom kommit in poddar på vår, på vårt område eller vår domän lite grann, som jag tycker inte är bra och som får massa cred, då har jag känt så här, fan, varför spelade vi inte lite mer av spelet? Alltså, varför hade vi inte en Insta? Varför var vi inte där ute mer på sociala medier? Varför körde vi inga livepoddar? Varför bjuckade vi inte till och liksom gjorde lite av den grejen? Så att liksom vi åtminstone kunde vara större än den här skiten. Men det där lägger sig alltid ganska fort. För att jag vet ju att det jag tycker om med Oddpod är ju också att det är lite av ett safe space. Att vi inte har en miljard lyssnare liksom. Men det är en sån sak som jag i perioder kan ångra när det gäller podden. Att vi så här... Vi kanske har varit lite onödigt svårtillgängliga ibland.
Där känner jag verkligen tvärtom. Mm. Kanske jag var lite snäppet för tillgängliga.
Ja, det är också en giltig. Det är bra att vi möts halvvägs.
Exakt. Vi går på nästa fråga. Den lyder så här. Hej! Jag undrar hur Oddpod-loren ser ut gällande penna- och papper-rollspel, som till exempel D&D, alltså Dungeons & Dragons. Finns det en sådan, och vad hade ni spelat om ni hade spelat? Är ni en wizard, en paladin eller en bard eller något helt annat? Tack för alla timmars underhållning. Hälsar Fredrik.
Mm. Kul.
Det här mässade vi om i veckan.
Ja, exakt.
Jag är ju super, super obevandrad i penna- och papper-rollspel. Jag har, och rollspel överhuvudtaget, jag har inte ägnat mig åt någonting sånt alls. Men det har du.
Det har jag. Det har jag gjort. Lite grann. Inte mycket, men en hel del. Då har jag främst spelat Call of Cthulhu. Och sedan så har jag spelat ett spel som är mer åt fantasyhållet, och som det var någon form av, jag spelade med ganska avancerade spelare, så de hade utgått från ett regelverk, något av de här större klassiska rollspelen, men sen så hade de liksom gjort en hemmabrew med de bästa delarna ur det, och liksom så att man, det var en det var en modifierad version av något av dem. Kan det vara ett RuneQuest? Jag kommer inte ihåg. Så att, och jag gillar att spela... Jag är inte helt bekväm med att vara en character. Alltså, jag har jättesvårt med det. Att liksom... Att prata och göra som en karaktär. Men jag oftast... men nu när jag sitter och tänker på det, så tänker jag också så här att förmodligen så har det mer att göra med att de andra var så vana spelare och jag var lite ovan, för att den röda linjen har väl varit att det har varit ganska så här tillbakadragna karaktärer som har haft väldigt specifika, jag kommer ihåg jag spelade någon gång en fast det är också så här, hur rullar du fram, alltså, vad rullar man fram för egenskaper på karaktären, i det här fallet så var det ju en som hade ganska dåliga sociala skills, men var väldigt bra med sin båge. Så att när det blev knas så var det bra hörsel och bra båge, tror jag. Fan, jag hittade dagböckerna från det. Bara häromdagen så hittade jag dagboken jag förde i den kampanjen. De ligger 3 meter bakom mig. Otippat.
Kul!
Ja.
Vi kan också, det anledningen till att vi mässade om det var att vi pratade om att eventuellt göra något sånt på streamen. Så vi får se om det dyker upp någonting framledes. Jag tänker så här, vi har nu ett avslutande, väldigt stort frågepaket som jag tänkte vi ska gå på. Men så, vi har två stycken kortfrågor som vi har fått på Twitter innan som vi kan beta av lite raskt. Ska vi säga så?
Yes.
Då börjar vi med en fråga som, eller två frågor som vi har fått av Gabriel Widing på Twitter som skriver så här: har ni någon favoritfilosof och vilken är den bästa Gibson-boken?
Childelös och Count Zero.
Childelös alltså. Så där. Jag säger Jean Baudrillard och All Tomorrow's Parties heter den, va?
Mm.
Eller Idoro jag tänker på som jag tycker bäst om. Någon av de två. Jag minns inte vilken av dem det jag tycker bäst om.
Det är samma trilogi, så säger allihopa.
Ja. Allihopa, säger vi. Och sen då, Jesper Mattsson frågar, kommer det bli en uppföljning på Alien-specialen nu när vi fått läsa Gibsons take på Alien 3 samt även fått se Prometheus och Covenant?
Vad är kanon här? Undrar man.
Ja, just det. Det är också... Nej, jag tror inte det kommer bli någon mer Alien-special. Eller vad tror du?
Med tanke på hur många som upptäckte podden på grund av det och hur många som säger att det fortfarande är deras favoritavsnitt så känner jag så här, man ska nog inte in och... Det kommer inte bli en Blade Runner 2049 utan det kommer bli någonting väldigt mycket sämre om vi gör en uppföljare.
Uppskattar väldigt mycket också att du säger att folk har upptäckt det på grund av det avsnittet, inte tack vare.
Ja.
Ja, ska vi gå på det stora avslutande frågebatteriet innan vi tar några frågor från chatten?
Ja.
Som sagt, frågor då som man kan whispera till oss under den här streamade inspelningen. Vill du läsa det här långa frågebatteriet?
Jag tänker att vi kör en i taget. Det är så jävla många frågor.
Ja, okej.
Okay. Det här kommer från Ply, eller Plö. Ply, Plö.
Plö. Eller Plu, Ply. Skriver hen själv i slutet.
Du får skriva med fonetisk skrift i chatten, för jag ser ju att du är här. Halloj! Det enda som är sorgligen ett arg som ingen hittar är väl en Q&A utan frågor. Liten throwback till Oddpod-arget som vi snuddade vid i en stream. Men vila i frid. vi får gräva mer i argets historia till någon form av... till något senare. Nu ska vi se. Jag dammar in en hög fråga här så kan ni plocka de som känns kul och ignorera resten. Omtänksamt att många. Fråga nummer ett.
Nej, vänta, då ska vi se. Först är det då en rubrik här. Lite seriösare frågor.
Ja, okay.
Jag gillar att det här är indelat i liksom ambitionsnivå.
Mm. Lite seriösare frågor. Fråga nummer ett. Snedtänkt. Podden med taglinen. Podden som pratar om det inga andra poddar pratar om. Och som normalt sett pratar om saker som Hasse och Tage eller Johnny Bode. Släppte nyligen...
Alltså saker som jättemånga andra pratar om helt enkelt. Ja,
ja. Släppte nyligen ett avsnitt om subkulturen sci-fi. Och diskuterade alltså Isaac Asimov och Do Androids Dream of Electric Sheep. Innebär detta att sci-fi nu är gammal, död och halvt bortgrömd? Eller innebär det mest att sci-fi-nördar använder vilka metoder som helst för att få prata om sitt intresse? Jag skulle säga att fuck the golden age of sci-fi, spontant.
Nu är vi alltså inne i svaret, nu läser vi inte längre frågan.
Nej, okay. Om du säger så. Precis, det var mina ord. Fuck the golden age of sci-fi.
Det är ganska tråkigt.
Det är Hasse och Tage. Isaac Asimov är Hasse och Tage.
Det är titeln på det här avsnittet nu. Alltså så här, science fiction känns som att det alltid kommer förbli halvdött. Och det är väldigt bra att det kommer förbli det. Alltså att det existerar lite vid sidan av och aldrig riktigt bryter igenom bruset. Alltså science fiction-film är ju idag en liksom kassako på många sätt och vis, men science fiction litteratur är ju liksom någonting smalt, och det känns som att varje gång litteraturkritiker eller andra personer ska dit och tassa lite, så blir det alltid fel. Och det är jag väldigt tacksam för att det blir, därför att det innebär att något större intresse aldrig kommer läggas där vid heller. Och därmed så kommer liksom science fiction författare att skriva för en science fiction älskande publik. Så att att sci-fi är gammal, död och halvt bortglömd, det ser jag som ett sundhetstecken, om det är så. Och sen att science fiction-nördar använder vilka metoder som helst för att prata om sina intressen, det är väl den här podden lite ett bevis på något sätt, kan man väl säga.
Mm.
Nästa del i Plös frågebatteri.
Ja. Ska jag köra vidare?
Nej, jag tar det. Ryssland. Vad är grejen med att de inte fattar turism? Har Oddpod någon hot take på detta?
Fuck Ryssland också, det är min hot take.
Bakgrund. Ryssland har bestämt sig för att, citat, satsa på turism, slutcitat, på Svalbard. Hur gör de det? Jo, de städar upp i de två sovjetiska gruvbyarna, tar bort sovjetsymboler och renoverar och befolkar pyramiden, som var i princip helt övergiven. Uppenbarligen har man missat att det turisterna vill ha är att alla sovjetgrejer ligger kvar och att de öppnar upp lite fler övergivna hus. Parentes, åtminstone vill jag det, och det tänker jag att jag inte är ensam om, slutparentes. Artikel från innan de började satsa hårt på turism, och sen en artikel då till en artikel i Expressen, eller en länk till en artikel i Expressen. I somras var kulturhuset uppfräschat och de hade filmkvällar flera gånger i veckan, parentes, samt Rysslands största utbud av, citat, gamla klassiker, slutcitat, enligt guiden. Många filmer som har förbjudits och förstörts vid olika tillfällen i Rysslands historia låg i säkert förvar i ett förråd på Svalbard och hittades relativt nyligen, slut parentes.
Mm.
Rysk turism, helt enkelt.
Ja.
Jag känner som att svaret på den här frågan finns i frågan på något sätt.
Berätta.
Nej, men jag tänker att vad är grejen med att de inte fattar turism? Det känns som att så här, det här med att de städar upp, det är väl själva grundgrejen på något vis. De vill inte vara det här gamla Sovjet, och de vill inte att det är det folk ska besöka Ryssland för. Utan de vill att man nu ska åka för att, vad heter det, man är tänd på den store ledaren Vladimir, typ.
Mm.
Det, alltså jag tänker att det är väl samma sak som det var under sovjettiden. Det nationalistiska lever vidare, fast nu i en ny tappning, helt enkelt. Och då kan man ju inte hålla på och grotta i det gamla riktigt. Tänker jag i alla fall.
Nej, precis. Det är väl det att de har ju fattat att man inte vill vara Hasse och Tage, tänker jag. Att den, alltså, hammaren och skäran symboliserar ju ändå ett Ryssland som vi tycker är coolt, för det skapade bra UE. Men om man nu verkligen vill bli, liksom, använda sin real estate på Svalbard till något bra, så fattar man ju kanske att man vill göra det snarare för dem som vill ha en hashpipe in the halfpipe och
och prova en autentisk borst.
Eller hur? Och valspana. Snarare än några kufar som kommer dit och tänker att det är kalla kriget. Men det är synd, jag håller med.
Men det är också lite grann med Ryssland överlag, oavsett var i, när i historien, så är allting med Ryssland är liksom bättre i teorin än i praktiken.
Ja.
Yes.
Nästa fråga.
Läs den du, för den är liksom riktad mot mig.
Mm. Lörkar Tobias i Billys spelstreams nu när han fått reda på att det förekommer intressanta diskussioner om hissar och annat spännande där?
Visste inte att det förekom intressanta diskussioner om hissar, men jag har lurkat lite grann, ja.
Du har det?
Vad heter det?
Va? Du börjar ju nog övervaka att det allt går rätt till.
Nej, men däremot så kollar jag oftast på mobilen, och det är väldigt otympligt att chatta på Twitch, skriva i chatten när man kollar på mobilen. Så att, nej, men jag håller ett vakande öga.
Det känns tryggt.
Jag är lite som Vladimir i det avseendet.
Ja.
Finns det några planer på temaavsnitt / specialavsnitt i framtiden, eller har ni övergett det upplägget helt? Blev fundersam över vissa Patreon-mål. Måste ni påminna oss om de här Patreon-målen hela tiden? Men man kan säga, så här, vi har definitivt inte övergett specialavsnittformen. Den ligger i träda. Och vi kommer göra specialavsnitt. Vissa är påbörjade för länge sedan. Vissa ligger i framtiden. Får jag med osanning nu?
Nej, alltså det säger min värld... Specialavsnitten var ju alltid jävligt roliga att göra. Sen någon gång så fick vi feeling eller ofeeling för våra vanliga snackavsnitt och tänkte fan, vi måste börja göra riktigt bra podd. Så vi tänkte att vi bara skulle göra specialavsnitt och det dödade ju all kreativitet. Vi gav ut ett avsnitt var tredje månad och det blev liksom så svårroddat och så stora klumpar att det liksom inte gick. Däremot så tycker jag att de avsnitten som vi fick ur oss under den perioden är liksom, jag är jättenöjd med dem. Jag är stolt över dem. Men varje gång vi börjar prata så här, ska vi göra ett specialavsnitt om det här? Då växer det ganska fort och blir den där klumpen. Där ett vanligt avsnitt, där kan vi i princip bara starta upp mickarna och köra med liksom några punkter och så. Men ett specialavsnitt, då krävs det, det var lite så när vi var inne på det här med gäster och sånt, att det krävs ju att man har tänkt igenom varför man vill göra saker och sånt. Och det är så jävla svårt att göra med lite med vänsterhanden också, eftersom både du och jag ändå, du jobbar med det, jag har jobbat med liksom journalistiskt berättande. Och det är ju väldigt svårt att göra någonting som är half-assed, alltså när man vet att man har så mycket mer att ge. Men för att ge mer så tar det mycket tid och då blir det liksom, det blir lite låsning. Men absolut, vi ska få ur oss några slags inte så ambitiösa.
Men jag tänker att vi gör specialavsnitten när vi... Du beskrev det väldigt bra i det här när du pratade om din skrivprocess. Det här med att man gör någonting en kvart.
Just
och
det.
Sen... De gångerna den här kvarten förvandlas till 2 timmar. Det är en sån, ett sånt skov man vill göra ett specialavsnitt. När det slår till. Liksom. Inte verka.
Ska både du och jag här och nu committa till att planera varsitt specialavsnitt?
Absolut.
Ja, perfekt. Merch! Nästa fråga börjar så här. Merch! Jag vet att ni har gjort lite klistermärken för Patreons, men om ni ska göra någon större livepod nästa år så hade det varit skoj med Oddpod t-shirts och lite sånt. Finns ju lösningar så att Billy sitter och slipper sitta och kallsvettas bland kartongtravar och sköta logistiken själv. Jag har aldrig sagt att jag sköter logistiken själv. Jag misstänker att det här är en... På streamen häromdagen så dök det upp angående varför mina musiken gör som Frönnes inte finns på vinyl. Och då så rantade jag om hur dödande det är för kreativiteten att pyssla med logistik. Så att jag har aldrig sagt att jag sköter allting själv. Jag vill bara föra detta till protokollet. Absolut. Alltså vi har så jävla mycket klistermärken som finns här så vi kanske borde börja man kan väl ju köra lite så här giveaways i streamarna kanske.
Absolut. Det låter som en toppen idé.
Vi har ju även funderat på att trycka tote bags så. Men
t-shirt känns mer, då vill jag om någon i vårt community skickar in en snygg design på en t-shirt, då gör jag gärna det jobbiga i att få den tryckt. Men det känns lite halvtråkigt att trycka en t-shirt som bara är liksom vår logga. Eller hur känner du? Jag gillar ju när en t-shirt... Där finns det utrymme för kreativitet på ett annat sätt än vad det gör på ett klistermärke.
Pellesten gjorde väl... Var ju svaret Pellesten som i något läge gjorde en logga för Oddpods rymdprogram som var helt fantastisk.
Ja, just det.
Det
är eventuellt, vad heter det, t-shirt-potential finns där.
Ja.
Men det är inte alls så möjligt att det blir mer merch, så att säga.
Nästa fråga. Vad är Tobias åsikt om leguaner?
Ja, om du skulle säga, nu kommer vi in även på kategorin eventuellt något mindre seriösa frågor.
Mm.
Min åsikt om leguaner... Jag gillar dem inte. Tycker de är... alltså överlag... När jag var barn hade jag någon slags dröm om att ha en ödla som husdjur. Och det gick så långt att jag till och med fick gå till en djuraffär med min pappa och kolla på en leopardgecko. Och jag minns då liksom så här, det var ju mycket, alltså det var en häftig idé att ha en ödla som husdjur. Och så minns jag att en person som jobbade i den här djuraffären då tog ut en sån här leopardgecko. En leopardgecko är ganska liten. Och höll den i handen och frågade, vill du hålla den? Och jag kände liksom att allt i min kropp sa bara, nej, det vill du inte alls göra. Och där och då så dog drömmen om en ödla. Och sen dess så har jag liksom bara kommit in till att jag gillar inte ödlor. Det känns liksom sådär. Nästa lite mindre seriös fråga då. Har Billy haft en ordentlig syntarlugg någonsin i sitt liv?
Nej, mitt hår föll inte riktigt på det sättet. Däremot hade jag svartfärgat hår, jobbade mycket kajal och så. Så att jag har varit i syntluckens domäner men aldrig haft en rejäl lugg.
Jag minns ändå, det var inte en syntalugg, men du medverkade i en dokumentärfilm i tidernas begynnelse om någon slags tidig svensk elektronikascen.
Producerad av Tora och den källstigen.
Är det sant?
Yes.
Kul! Vad heter det? Du blev intervjuad i den. Det handlade liksom om Pluxus och Slagsmålsklubben och lite sådana band, om jag inte missminner mig. Och då hade du, som sagt, det var inte en syntlugg, men du jobbade väldigt tydligt i alla fall med att håret liksom hängde ner lite över ett öga sådär.
Just det. Och det var inte bara över ett öga, det hängde ner något så fruktansvärt. För det var resultatet av ett antal månader på sjukhus faktiskt, där jag inte hade klippt mig. Och sen lät jag bara fortsätta när jag kom ut. Så att jag hade ju en sån fruktansvärd frisyr då.
Jag tänker så här, om den bilden finns ute, du borde inte posta den, den får folk hitta på, ja, själva i så fall.
Absolut.
Utan nästa fråga under tiden. Oddpod fanart, uppskattat eller pinsamt? Tänk alltså på de av oss som håller en lite mer amatörmässig nivå och inte fanartsproffsen som skriver noveller och gör ljudmixar och sånt som tagits upp i podden redan. Jag känner, här får vi ta ställning på vad heter det? Case to case basis.
Exakt.
Om det är uppskattat eller pinsamt.
Verkligen. Pelle Stens rymd akademilogga, mycket bra.
Ja.
Ha den som baseline.
Men man kan ju säga att det mesta vi har fått genom åren, och det är inte mycket, har vi uppskattat något enormt.
Oh ja.
Så att jag tror vi är ganska lätt flörtade ändå.
Oh ja, oerhört. Vi bara lapar i oss all bekräftelse vi kan få, skulle jag säga.
Ja.
Nästa fråga. Finns det en chans på ett nytt arg? När vi lyssnare vet att vi var kassa och inte upptäckte det första, så kanske vi är lite mer på hugget. Vi får se.
Vad är det som säger att det inte pågår ett arg i detta nu?
Exakt.
Som ni än en gång har missat.
Exakt. Det är, ja.
Och ska undersöka att det gör det inte. Jag vill inte att någon ska sitta och ödsla massa tid på att leta efter någonting som inte finns.
Eller? Det kanske också var, det var bara en dimmer då.
Exakt. Sista frågan då. Är Q&A-avsnittet en aktiv eller en passiv känsla?
Jag skulle säga passiv.
Ja, jag skulle också säga passiv. Det känns passivt.
Mm.
Det är som att bli sondmatad med innehåll på något sätt. Tack för en bra podd, och vad jag räknar med blir ett härligt Q&A-avsnitt, hälsar Plö. Och sen PS, vet att det har varit lite tungvriktning kring mitt nick. Jag har nickat Plö, eller Plu, sedan jag var 18 och kan noll franska, så uttalet är rätt valfritt där. Själv säger jag det med ett lite längre u-ljud, alltså Plu typ. Ja.
Ska vi kolla våra chattmeddelanden?
Ja, vad heter det? Det här var alltså då alla inskickade frågor. Ett stort tack för dem. Och för att ta det här Q&A-avsnittet i mål då, och bygga liksom på det här med det moderna med interaktion.
Mm.
Så har vi...
Jag hör hur mycket du föraktar. Nu förstår jag exakt hur mycket du föraktar det här som jag pratar om med tillgänglighet.
Vad då menar du?
Jag menar i tonen du använde när du... sa det här om interaktion, så förstår jag återkopplingen till det här kring vad vi ångrar med podden och så vidare.
Jag ber om ursäkt att det låter så. Jag tycker att det här är mycket roligare än vad det låter som. Jag vill bara spela svår. Vi har fått, jag ser att just nu ligger det 3 stycken Whispers här och väntar. Men jag tar den första här från Blind Boy Grunt som skriver så här. Tjo, okänd fara på isolerad plats framkallar ju en lätt klaustrofobisk känsla. Kan ni inte grotta ner er i klaustrofobin och eventuella situationer ni själva inte skulle vilja befinna er?
Alltså... gruva som rasar in.
Ja, alltså jag har ju, jag skulle inte säga att jag har svår klaustrofobi, men en påtaglig klaustrofobi åtminstone. Jag kan liksom så här, jag har inga problem att gå in i en hiss och åka hiss, men de få gånger jag har varit i en hiss som har fastnat, så märker jag att det kommer en krypande panik. Kan också få ibland vissa känslor av panik när jag sitter i ett flygplan till exempel. Alltså om jag börjar tänka på att nu kan inte du gå ut i det här flygplanet om du vill, så börjar liksom så pulsen öka och jag mår lite konstigt. Så att jag har en viss klaustrofobitendens kan man säga.
Jag har inte det
så de flesta situationer.
Jag har inte så mycket sånt. Det jag har... Jag just klaustrofobi känner jag nog inte så mycket av. Jag tycker det är värre med höjder, tydligen. Jag tycker inte det är så läskigt med höjder, alltså åka upp i 4 och sånt där, när jag är vaken. Däremot så händer det ganska så jävla ofta att jag i mina drömmar är på någon plats liksom där som inte ska vara högt upp, och att jag typ så här kolla mig över axeln och upptäcker att jag bara står några centimeter från en kant och bara stupar rakt ner. Vilket gör att jag får jättesvindel och vaknar. Så att i drömmarna så är jag tydligen höjdrädd. Och jag får även svindel i när min 9-åring spelar Minecraft. Och jag sitter bredvid och hon är så här jättehögt uppe på en sån här enblockspelare. Och ska hoppa över till en annan. Och hon tittar ner och ser alltså så här... Alltså då kittlar också i magen. Så jag har någonting med höjder, men inte liksom... Inte i vaket tillstånd. Det är lite konstigt. Det är inte, ingen kände till detta innan detta avsnitt. Jag skäms Missigt. Inte för att berätta detta.
Yes! Ser du också whisperna? Eller ska jag fortsätta?
Jag ser whisperna. Ska vi ta nästa?
Läser du den från Delaney då?
Delaney. Kanske? Finns det något bakomliggande story med Tobias Pirates caps? Följer ni Major League Baseball? Jag fastnade själv för Red Sox tidigt 00-tal, mycket på grund av underdog-faktorn i och med att de inte vunnit en titel på 80 år. Mäktigt moment när Babe Ruths förbannelse bröts 2004, bland annat en 0-3 comeback mot Yankees, ondskans imperium. Vad säger du Tobias, är det liksom Pirates, är det som är grejen?
Så här, jag har ju liksom en grej, det här har jag pratat om i podden förut men jag kan nämna det snabbt här. Jag har ju en grej för Pittsburgh, staden Pittsburgh. Och har liksom bara gjort det till någon slags standard att jag håller på alla lag. I amerikansk sport så håller jag på de lagen som kommer från Pittsburgh. Liksom. När var det här då? Jag kommer inte ihåg, för några år sedan så gjorde jag en resa där jag åkte buss över hela USA. Och då stannade jag i Pittsburgh och var och såg en match på Pittsburgh Pirates hemarena. Och inför den så köpte jag även en keps för att man vill ju liksom... vad ska man säga, osäker svensk turist som man är, så vill man ju smälta in och visa att jag är inte udda i det här sammanhanget. Jag hör hemma här.
Det var din Bauhaus t-shirt.
Exakt, det var min Bauhaus t-shirt. Så att, vad heter, då blev det en Pirates caps och sen har den liksom hängt med. Den är väldigt skön. Jag minns också att när jag köpte den här kepsen, det här var på någon så här supporterbutik i Pittsburgh, så sa han som jobbade i butiken när jag stod på mig den här kepsen att du verkar ha något fel på dina öron. Jag bara, vad menar du? Han bara, den här kepsen passar perfekt på ditt huvud men på dina öron ser det ut som att den är alldeles för liten. Jag förstod aldrig vad han menade med det, men jag gissade att det var typ öronen stack ut eller någonting när jag hade kepsen på mig.
Har du tänkt på det mycket, på dina öron efter det?
Nu för tiden nej, men jag speglade mig ju en del. Varje gång jag tog på mig kepsen det första halvåret. Den var ju liksom svart och fin. Nu är den mer grånad. Men Det fanns ju också en värdelös tid i mitt liv för några år sedan när rapparen Petter plötsligt hade på sig en Pirates-kepa på olika pressbilder. Och folk började fråga mig, varför har du en Petter-keps på dig? Det var inte kul.
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag förstår det. Boy, jag har redan fått en fråga besvarad och har nu skickat in en ny Whispers. Ska vi ta de andra först?
Ska han få en till?
Ja, det får han.
Okej. Okay. Boy skriver då så här. Ni pratade om filmautörer i början av streamen. Tankar runt att David Cronenberg inte fått göra någon film sedan 2014. Spontant bra. Det känns som att, vad heter det, han fick göra filmer med flaggan i topp. Jag vet inte hur bra David Cronenberg är 2020.
Jag hör för en gångs skull ingen åsikt.
Nej. Det är du nästa fråga då?
Yes. Nu börjar vi tappa flowet här.
Det blir interaktion. Då dör flowet direkt. Ah. När vi bara har varandra, då liksom studsar vi. Det finns en bra tugg. Det är när vi ska släppa in andra i den här relationen. Då det börjar stagnera direkt.
Verkligen. Dabrinko frågar, vilken är den bästa pandemifilmen? Jag säger Outbreak i farozonen, rakt av.
Den är bra. Jag är ju svag för Contagion. Contagion är liksom lite... Jag tycker mycket om Steven Soderbergh överlag. Men Contagion är liksom lite av en feel-good-film för mig. I det att så, den är så himla liksom klinisk i hur den framställer en pandemi, att det nästan känns tryggt. Förstår vad jag menar när jag säger det? Mm. Att det liksom så här, det finns inget sentimentalt alls i den filmen att 10% eller vad det är av jordens befolkning dör, utan det skildras bara att så det händer. Och det är även en väldigt, väldigt intressant och snygg skildring av just hur den här pandemin sprids, tycker jag.
Originalet av The Andromeda Strain är väldigt bra också. Inte tv-serien som kom typ 2010, utan filmen från typ 74 eller någonting. Mycket bra. Fan vad snygg den är, de olika färgkodade våningsplanen. Fan, den ska jag se om. Apropå filmer att se om. definitivt ska jag se om Andromeda Strain.
Ja, den är väldigt snygg. Baba is Mew 2 skriver så här: vad finns i den mystiska blommiga lådan i bokhyllan? Det är alltså då bakom mig, och jag ska kolla.
Jättedålig podd.
Det är min sambos gamla vykort och brev.
Mm. Jag klickade just bort en Whisper.
Okej.
Okay. Det var ju dåligt.
Vem kommer ihåg vem det var som hade skickat den?
Jag kommer ihåg frågan. Men jag kommer inte ihåg vem. Man kanske måste credda. Vad finns... där finns Whispers. Här. The Frostbringer. Sista frågan. Topp 3 maträtter av riven potatis.
Det här är en ett internskämt från Peter Spel.
Ja.
Det jag sa, opponerade mig mot människor som kallar vad heter det, raggmunk för rårakor.
Men det är inte samma sak.
Nej, det är det definitivt inte. Men framförallt personer som säger rårakor överhuvudtaget.
Vad ska man säga om rårakor då?
Men vadå, vad är det som skiljer dem?
Allt.
Nej, allt skiljer dem inte.
I raggmunk så har du ju för fan i mjölk och ägg. Medan i råraker så är det ju bara råriven potatis och råriven lök. Det är ju två helt olika maträtter.
Okej. Okay. Alltså, jag tycker i alla fall att rårakor är en styggelse. Och det grejen var att jag bannade Frostbringer från Peter Spels Discord. För att hen höll på att skriva som rårakor.
Mina topp tre är i alla fall... Nej. Kroppkakor, rårakor... Och raggmunk i den ordningen.
Vad heter det? Okej, min topp tre. Raggmunk, rösti och latkis.
Men vi kan avrunda här och sen tacka för oss. Vi hörs om 2 veckor igen. Kanske med ett lite mindre interaktivt avsnitt då.
Kanske lite Picard-snack.
Ja, jag ska se klart till Picard.
Mysigt. Vi hörs då helt enkelt. Ta hand om er.
Ha det bra. Hej.